Det handlar om vadarfåglarna på en halländsk strandäng. Hur kan deras nedgång vändas? Och så blir det växtjakt i Chile och massor av favoritvårtecken. I Naturmorgon den 11 april 2026. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson, men det är inte jag som står vid en halländsk strandäng. Och landsväg låter det som idag, sa han lite avundsjukt. Det är fältreporter Lena Näslund. God morgon, Lena.
God morgon, god morgon.
Det var nära till vägen där.
Du, det är väldigt nära till vägen, för den går faktiskt precis rakt igenom strandängarna där ån Stora Även flyter ut i Båtafjorden. Och vägen leder till Ringhals kärnkraftverk som vi också ser precis på andra sidan viken här.
Just det, det är en tydlig profil. Och var är vi i geografin då? Det är lite norra halvan av Halland, va?
Ja, precis. Vi är ovanför Varberg. Här ligger lilla samhället Bua. Och den här lilla fjorden är nu ganska lågt vatten, så det är stora bankar. Och när jag tittar mot kärnkraftverket så ser jag en hel armé som står uppställd.
Och Oj, fåglar hoppas jag.
Det är inte ryssen, utan det är vitkindade gäss som står här. Och själva ån ligger nästan spegelblank och så krusar det lite grann ute på vattnet som söker sig då ut mot havet. Och här inne, innanför på andra sidan vägbanken, så är det då lite vadarparadisen. Häger flög just över. Och här inne hoppas vi kunna titta på skärfläckor. Vi hoppas få höra lite rödbenor kanske. Mm. Alldeles nyss så bara var det som ett dån när den här hägen fick alla de här vitkindade gässen på vingarna.
Ja, de trodde det var en havsörn kanske.
Jajamän.
Ja. Ja, det låter underbart. Vi har alltså en fältreporter långt söderut i landet. Förra veckans fältreporter var i Jämtlandsfjällen och åkte skidor i direktsändning, som ni kanske minns. Vi bor sannoliken i ett avlångt land, men det är inte på långa vägar så avlångt som Chile.
Nu har våra kompisar här, Christian och Paulina, sagt att vi kan få se Chile-klockan, nationalblomman här i Chile.
Ja, växtjaktreportage blir det från Chile i timme två av programmet. Och innan dess så ska den här lite ödsligt klingande fågelsången få lite uppmärksamhet. Det är inte koltrast, men det är någonting närbesläktat. Mm. Vad mer? Jo, atlantstörens återetablering efter 100 år som försvunnen art i Sverige. Ett överraskande fynd ute till havs har gjorts, och mer om det i nästa timme. Och så har vädret i veckan gjort att vårkänslorna har vaknat till liv ordentligt. Det märks på våra sociala medier där vi i veckan frågade vilket vårtecken är viktigast just för dig. Det blev som en liten vårflod där. Vi har fått flera 100 svar. Benita Westin skriver årets första humla som jag såg idag. Edith Paul skrev här doften av det första vårregnet. Vi vill gärna höra mer. Skriv till naturmorgon@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier där vi heter Naturmorgon. Ja, det var lite om vad programmet ska innehålla idag. Ett vårtecken till får ni här från våra sociala medier. Åsa Stenberg Karlsson skriver: det är när jag hör storspoven, då får jag tuppskinn. Vilket passar bra när vi lämnar över till fältreporter Lena Näslund här. Det ska ju handla om strandängarnas fåglar, med särskilt fokus på vadare, och storspoven är ju en sån. Får du också tuppskinn av den, Lena?
Ja, det måste jag säga. Det är svårt att inte få tuppskinn av storspoven. Jag kastar iväg frågan direkt. Jimmy Stig, har du hört storspov i år?
Ja, i år ja. Här brukar vara kanske ett par stycken någon gång då och då. Men flyger lite grann fram och tillbaka mellan olika ställen här ute efter kusten. Så att, jo då, storspoven har allt anlänt.
Ja. Är den en favorit?
Ja, det kan man väl säga. Det är på det här härliga vårlätet. Det är ju ljuvligt alltså. Men det är så mycket annat som kommer på våren som är så ljuvligt. Så att, jag kan inte säga att det är en sån där jättefavorit, utan den ingår i kören.
Ja, ja. Och det är svårt att välja favoriter. Men ett vårtecken, ett årskryss, tog ni båda två nu här på morgonen. Och det var inte en vadare.
Nej, det var en stenskvätta. Den första för oss som hade anlänt. De kommer nu i början på april. Mm. Så att, nu kom den och nu går det fort. Nu öser de in här ifrån Afrika, de här långdistansflyttarna.
Mm. Mikael Hellman som jobbar på Länsstyrelsen och bland annat har jobbat i många år med strandängsfrågorna och varit här i Båtafjorden och fixat med lite olika både saker som vi ska komma tillbaka till lite senare, skydd för fåglarna men också möjligheter för oss människor att titta in i fåglarnas värld.
Mm,
men ni har stått och kikat ut här mot den här vitgåsarmadan som står här utanför. Mm. Men det rymmer sig en hel del annat också i.
Ja, det är det. Men du sa att det var inte ryssen. Men det skulle man nästan kunna säga. För de här vitkännare, de ska ju upp till Sibirien. Så det är ju egentligen ryska gäss som vi står och tittar på. De ska till Nova Semlja och häcka. Sen har vi en lokal population som... De började väl, första häckningen var på 90-talet uppe i Göteborgs skärgård tror jag. Och sen har det bara ökat och nu är det mängder med vitkännade gäss som häckar längs med Hallandskusten också.
Just det, så då blir de kvar hela sommaren.
De blir kvar hela sommaren.
Här räcker ju. Alltså vid Båtafjorden, här räcker ju vitkännade gäss. Som man ser två spridda ute i markerna här. Så att, och sen ser man gässlingar lite längre fram så att... Det är en häckfågel här alltså, numera. Men det är ju en arktisk gås från början, som Mikael säger.
Mm. Ja. Just det. Du, vadare nu då? Vad är det som vi har, som har är på plats hittills?
Mycket strandskator. De samlas här ute i viken. Både häckare och icke-häckare som ska ut till andra lokaler sen. Men det är en ganska stor flock som vi har här. Och sen rödbenor. De lokala fåglarna har anlänt. Större strandpipare.
Och så skärfläckorna förstås.
Och så skärfläckorna förstås.
Tofsvipa. Ja. Inte så mycket, men det är en del tofsviper också. Då, så att det är de. Och så en som vi pratade om. En storsvov någon gång då och då.
Mm. Ja. Men du, nu har vi liksom nämnt ett antal vadarfåglar som ju sinsemellan ser väldigt... nu händer det någonting med alla gässen. Hör. De kommer flygande rakt över oss.
Nu får vara en häger som flög rätt över dem.
Ja. De skulle behöva jobba lite på artkunskapen, tror jag.
Ja, verkligen.
Men för att återvända till om vi kan göra oss hörda över...
Häftigt.
En liten variant av det stora lyftet som man brukar prata om.
Flocken är ungefär nästan 2000 gäss i den här flocken. Så att de är ganska många.
Och så blev det lite fart på strandskatorna också.
Ja.
Man har ju alltid på och tjafsar.
Kubik.
Ja, precis.
Men du, de här olika vadarna som vi nämnde nu, alltså det är ju väldigt olika karaktär på de här fåglarna.
Ja.
Storlek, en del har korta ben, jag menar strandpiparen piper omkring där i sin litenhet.
Ja, precis.
En del har långa näbbar som skärfläckan, storsboven också, medan andra som strandskatan inte har så lång näbb.
Nej, men lite kraftigare. Ja, eftersom den är specialiserad bland annat på öppna musslor, blommusslor. så har den ju kraftigare näbb. Så att näbbarna är ju anpassade efter det de äter, deras födosöksbeteende eller så. Skärfläckarna har ju sin uppåt vinklade näbb lite grann som den går och för fram och tillbaka, ungefär som flamingos. För att sila vattnet efter små djur.
Så den egentligen hittar sin mat i vattnet, medan då strandskatan, den borrar ner sig och plockar upp.
Ja, blåmusslor och havsbåsmaskar. Det är som man ser de här små groparna ute i sanden här ute då. De som kommer upp då, det går den och plockar upp. Mm. Och som Mikael säger, en kraftig näbb behövs för att det ska klaras av.
Ja, just det. Plockar upp dem och knäcker dem.
Medan strandpipan som vi nämnde då springer omkring snabbt över stranden och plockar det som den hittar då. Men det behövs inte så stor näbb utan en mindre sak. Så de är så väl anpassade till den föda som de är ute efter. Så att, och det gör då att hela den här gruppen vadare är väldigt variabel. Mm. Det var simsnäppan som kan ligga på vattnet som en liten kork och snurra runt och ligga och picka i sig det som är runt omkring. Mm. Så det är en väldigt varierande grupp, stor.
Mm, ja, det finns många arter bland vadarna.
Mm, ja, det är väl en av de största släkterna av fåglar.
Rydde över hela världen då. Ja. Och går väldigt dåligt för generellt på jordklotet. Går väldigt dåligt för dem.
Ja, ja, vi ska återkomma till vadarna. Och vi måste ta och rikta oss från liksom havssidan och över till andra sidan. Mm. För att titta närmare på den kanske vackraste av dem alla.
Det ska vi göra. Lena, räkna lite. Det är ju prick 4 veckor till fågelsångsnatten nu den 9 maj. Visst är du lite i samma trakter och samma naturtyp som du kommer att finnas då?
Ja, absolut. Jag är lite längre norrut än Morupstånge där vi kommer att finnas på fågelsångsnatten. Men det är också strandängsområden och där kan vi få höra en hel del av de här vadarna bland annat.
Precis. Och vi pågår ju massor av arbete bakom kulisserna nu, förberedelser av olika slag. Vi hade ju ett digitalt stormöte här om veckan. Du var ju med på det också, Lena. I princip alla som ska jobba med fågelsångsnatten. Kommer du ihåg att biologen Bo Söderström, som ska försöka micka upp ett tjäderspel åt oss i år, han satt med ytterkläderna på i en bil under mötet. Jag vet inte om du såg det.
Mm, ja. Mm.
Ja, jag får veta efteråt att han multitaskade lite, kan man säga. Så samtidigt som mötet pågick så spelade han in en sjunga dubbeltrast i en skog i Uppland. Och senare skickar han den där inspelningen till oss. Jag tycker vi ska lyssna lite på det. Hej så länge, Lena. Vi hörs om en liten stund. Så här lät dubbeltrasten. Och jag tänker att vi ska prata lite om dubbeltrast och dubbeltrastsång nu. Och jag tror och hoppas att Bo Söderström är med oss nu. Hallå Bo!
Hallå, jag hoppas också att jag är med.
Ja, du är ute i skogen, inte var som helst. Vad är det du håller på med?
Jag har legat i gömslenat vid ett orrspel med förhoppning att höra orrar på morgonen.
Ja, hur har det gått?
Jo, orrarna är här, men det är fortfarande, solen har precis gått över trädtopparna och orrarna flyger runt i träden och har inte börjat markspela än. Men jag tror att de kommer nu när solen når ner till myren.
Ja. Men vi kan prata utan att vi stör.
Ja, jag halvviskar lite grann så här.
Ja, just det. Ja. Ja, vad fint. Jag vet, orrspel, det är ju ingen slump att du är på ett sånt. Du gillar hönsfåglar, du har spelat in tjäder och orrspel många gånger. Men jag vet att du också har lagt mycket tid på att spela in just dubbeltrastens sång nu som vi hör tona bort här i bakgrunden. Varför har du lagt så mycket tid på den?
Det är en kombination av att den är väldigt, väldigt svårinspelad, för den är en skyggfågel och så fort man sätter upp parabolen mot den så flyger den iväg.
Ja.
Och sen så, den är skygg och vaksam, och sen så har den ett sätt att den patrullerar reviret när den sjunger, så den sitter inte mer än någon minut eller kanske en halv minut i en trädtopp och så flyger den vidare till nästa trädtopp 100-200 meter bort och sjunger där. Så att den är svår att få koll på, så att säga. Ja. Men framförallt, det är jag och väldigt många andra håller den som den kanske främsta, inte sångaren, men tonen och klangen i dubbeltrastens sång är någonting alldeles, alltså det liksom slår an mot det nordiska vemodet på något sätt. Så att det är väldigt många människor runt om i Europa som älskar just dubbeltrasten högst av alla.
Jaha, man brukar ju säga just de sakerna om koltrasten sång också, slår an någonting, något vemod som ligger folksjälen nära. Men för dig är det ännu mer så med dubbeltrast alltså?
Ja, jag skulle säga koltrasten har ju en fyllig och lite eftertänksam sång så där, och rätt så komplex. Dubbeltrasten sång är ju mera i kortare strofer och lite mer forcerat och inte lika komplex som koltrastens. Men det är tonen och klangen just hos dubbeltrasten som skiljer sig från koltrasten som jag älskar.
Ja. Hur vanlig är dubbeltrasten skulle du säga? För jag tror att det här är lite av en doldis. Jag tror att det är många människor som kanske inte har hört dubbeltrast, eller så har de hört dubbeltrast och inte vetat att det är just dubbeltrast utan kanske koltrast istället. Men hur vanlig är den?
Ja, alltså den är vanligare och vanligare. Den har dubblerats i antal under 2000-talet enligt svensk häckfågeltaxering, och det märks inte minst om man är ute i skogen. För det är ju inte en fågel du har i stadsnära miljöer än så länge. Koltrasten och taltrasten har ju... Taltrasten började erövra städer i södra Sverige också. Koltrasten har gjort det sedan länge. Dubbeltrasten som sagt är skygg och du måste ut liksom i skogslandskapet med hyggen och ängar och skogskanter. Och det är där du framförallt har dubbeltrasten, och rätt så ofta man kör ut i skogslandskapet så skämmer man upp ett par i vägkanten, och då är de ju stora, de är större än en koltrast och är brungrå över ryggen, så det är det man ser när den flyger iväg, och sen har den vita stjärtspetsar som lyser i flykten, så att det är en häftig fågel utseendemässigt också.
Ja. Du sa att den har blivit dubbelt så vanlig. Det är ju lite roligt sagt eftersom den heter dubbeltrast. Men det har inte med det att göra, utan det har just med den lite större storleken att göra, eller hur?
Ja, den är ju väldigt lik utseendemässigt taltrasten, som är väl kanske halva storleken mot den enkeltrasten, då, taltrasten.
Ja, just det. Och det här är någonting som lever kvar sedan gamla tider när man jagade, och det spelade viss roll hur stora portioner det var på fåglarna, så att säga, när man,
ja, antagligen det är så,
sköt för att ha mat på bordet, så att säga.
Och nu har jag dubbeltrastet stereo, för jag har dubbeltrastar runt omkring mig.
Är det sant? Kan vi höra dem, tror
jag? Jag ska se, jag kan försöka föra ut mikrofonen när du tält. Du kan se om det hörs någonting.
Ja, det hörs något jättesvagt. Ja, eller så är det våran som vi har här i studion möjligtvis som ligger jättedjupt neddragen. Vi säger tack så länge till dig, Bo Söderström, för att du berättade om dubbeltrasten, och så drar vi på vår dubbeltrast här och njuter av din inspelning som du gjorde då för någon vecka sedan. Ha en fin morgon och hoppas orrarna kommer ner på marken och visar upp sig.
Ja, tack ska du ha. Tack.
Hej då. Ju frågat på sociala medier, bett er berätta om era favoritvårtecken. Och jag tror inte det var någon som hade skrivit dubbeltrast. Och det är väl också tecken på att den är en liten doldis. Men däremot så var det många som nämnde släktingen koltrast. Till exempel Lena skriver att koltrastens ljuvliga stämma i skymningen bland tussilago som lyser upp mitt hjärta och sinne. Det är ett favoritvårtecken som ger hopp om en ny ljusare tillvaro. Och Elisabeth skriver att favoritvårtecknet är när jag hör koltrasten sjunga för första gången. Gåshud är det då. Vi kommer att ta upp fler av alla de vårtecken som ni favoritvårtecken som ni har skickat till oss. Jag gjorde en liten sammanställning av alla de här flera hundra. Helt ovetenskaplig naturligtvis, men jag vet inte om ni kan gissa vem som... Vilken art som hamnade i topp? Det var tussilago och den som flest nämnde. Och så blåsippa, koltrastsång, vitsippa och sen delad femte plats sädesärla och trana. Inte helt oväntade arter kanske. Nu ska vi ge er lösningen på förra veckans tävlingsfråga. Så här löd den. Kanske har du händelsevis mött den här arten. Det är något oavsiktligt med dess namn. Namnet avslutar även en gråtecknad släktingsartnamn. Men den metallglänsande organism vi söker nöjer sig med fyra bokstäver. Och så här låter den. Det låter ju lite som en and faktiskt, en gräsand eller något som en lyssnare har påpekat. Men händelsevis och oavsiktligt är nyckelord här. Svaret råkar nämligen händelsevis vara kråkfågeln råka. Och tre av alla de som svarat rätt har dragit som vinnare av termos, tygkasse respektive tygmärke. Och det är Anders och Tuva Björling i Göteborg, Lena van den Brink i Munkflohögen och Ebba Morelli i Göteborg också. Vi gratulerar! Och ni som inte vann, jag tycker ni ska göra ett nytt försök med den nya naturfrågan som kommer i slutet av programmet vid 7:50 ungefär. Råkan är en människonära fågel som man lägger märke till vardags. Den märks på alla kommentarer som vi har fått. Elsa Rundgren Johansson skriver, jag hörde den här om dagen i Uppsala. Ingela Larsson skriver, när jag byter tåg i Lund är det alltid lika roligt att se råkorna strutta runt på gräsmattorna runt domkyrkan. Och varje vår i parken till Vadstena klosterkyrka samlas råkorna till bobyggande i träden, skriver Jan Karlsson. Ja, ni hör ju, Uppsala, Lund, universitetsstäder, Vadstena klosterkyrka, råkan verkar faktiskt ha en lite lustig förkärlek för städer med extra pampiga historiska traditioner och miljöer. Det stämmer förstås inte hundraprocentigt, men någonting är det som lockar med de där orterna. Men de häckar förstås i en del helt normal, modesta tätorter i södra Sverige också och kan dyka upp tillfälligtvis på andra håll i landet också. Detta om råkans utbredning. Det är en kolonihäckande fågel. Jag gillar engelskans ord för råkkoloni. Rookery heter det med två on. Råkeri ungefär på svenska. Och tycker nästan vi skulle kunna anamma det. Så, mina damer och herrar. När Naturmorgons Lisa Henkov var i Lund i Skåne häromveckan hamnade hon i närheten av ett råkeri.
Ovanför mig i trädkronorna ropar råkorna. De har flera bon här uppe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kanske. På en del bon sitter det fåglar och ropar. Ja, på flera bon verkligen. Råkor häckar gärna så här i kolonier. Vad roligt det ser ut. Det är en... De håller nog på att ska para sig där faktiskt. De bredde ut vingar och skärt fjädrar och alltihopa sitter två på en gren. Jag tänkte ju säga att det var ett väldigt litet bo de hade, men det var ju inget bo ens. Och så är det en som kommer seglande här nu ner och sätter sig på trädet bredvid. Och den är väldigt metallglänsande på ovansidan, annars är den ju precis svart. Men vingarna är metallglänsande. Och sen har de den, kommer en på inflygning här ovanför, och den landar precis ovanför här. Där var dens bo. Oh. Jag hälsas den av den som satt i boet där. En liten ritual precis ovanför här. Ja, nu kanske det är den andra som ska flyga iväg. Det ser nästan ut så. Och de har ju en karaktäristisk näbb och ett fjäderlöst parti precis vid näbben som är gråvitt kanske snarare. Majoriteten av råkorna i Sverige finns i Skåne. Men råkor råkas här och där i hela landet. De vill ha jordbruksmark inom räckhåll och häckar i kolonier i trädkronorna. Och gärna inne i stan faktiskt. Varje par har ett rejält risbo. När råkor bildar par håller de ihop länge. Hela livet sägs det. Och de kan bli över 20 år gamla. Redan i mars påbörjas häckningen. Råkkolonier kan ha upp till 300 bon och det blir riktigt ljudligt. Särskilt under den månad då ungarna blir matade och växer till sig i boet. De flesta råkorna som bor i Uppsala trakten flyttar på vintern medan de skånska råkorna i högre utsträckning stannar hela året. De hamstrade förråden är avgörande för hur fåglarna klarar vintern. Och tuffa vinterperioder kan de skånska råkorna dra sydväst ett slag och komma tillbaka när det tinar igen. Det kom en person som cyklar förbi och... De verkar inte besväras. Bona är ju väldigt högt upp i trädkronorna. Här är en som breder ut stjärten där och verkar uppmana till parning, men det händer ingenting med den som sitter bredvid än så länge. Jo, nu nästan bråkar de lite grann, ser det ut som. Och så kommer det en till och vill vara med och bråka. Ja, nu är det 5, 6, 7, 8 stycken som... håller låda. Där ser jag en som ligger i sitt bo och liksom fladdrar. Och jag tror att det är den som låter också. En av dem som låter, så sitter den andra precis här. Det går ju inte att dra någon annan slutsats än att de är oerhört sociala, de här fåglarna. Kolonihäckande, och de pratar hela tiden.
Ja, det var Lisa Henkov som hade mött råkor i Lund. Och efter att ha lyssnat lite på råkorna här i inslaget så inser man att det nog kan väcka en del känslor att ha dem nära in på sig en hel häckningssäsong. Inger Söderberg Rollgård, hon skriver i sitt svar på naturfrågan att hon tänker på Ulf Lundell, hur han i sina vardagar skriver ogillande om flockar av dessa fåglar i sin trädgård. Ja, precis, vi har noterat det på redaktionen också. Och då är ju Lundell ändå inte en som brukar ogilla fåglar. Tvärtom så skriver han ofta i den här dagbokserien och i många andra böcker om fåglar med väldigt stor värme. Så visst, det kan nog kräva en del att leva granne med råkor, men man kan också odla ett slags vänskapsrelation med dem. Det har Britt-Sofie Setsson, också i Lund, gjort till den grad att jag kände mig manad att ringa henne häromdagen och fråga henne hur denna vänskap uppstod.
Ja, det började för mer än 10 år sedan med en råka som hoppade på ett en. Och jag tänkte att den lilla stackaren hade synd om honom. Får vi nog hjälpa med lite mat? Hackade nötter och strödde ut. Och det funkade.
Jordnötter och sånt?
Ja, och framförallt osaltade nötter.
Och det gillade han?
Och det gillade han. Det var ju fler råkor som upptäckte detta. Och kom och plockade för sig dem också. Men det roliga är då att jag inser att de känner igen mig.
På hur märker du det?
Ja, på deras sätt att närma sig.
Aha.
Att det kommer råkor och flyger och äter av mina jordnötter. En sak. Men det kan komma en och ställa sig framför mig precis.
Jaha, lite uppfordrande nästa.
Uppfordrande är ordet. Han meter framför mina fötter och vill ha mer.
Ja, okej. Okay. Och det gör de inte med vilken dam i Lund som helst, kanske?
Nej, helt klart inte.
Nej.
Och sen kommer de då följa med mig till rätt ställe. Jag har 2 ställen jag brukar mata.
Okej. Okay. Ja, så matningen börjar inte omedelbart där de uppsöker dig, utan du går till den rätta platsen?
Jag går till den rätta platsen, ordning och reda.
Ja, just det.
Och sen är det ju, det är många råkor.
Mm.
Att de känner igen mig, förstår jag, när jag går emot busshållplatsen som är mitt mål, så kan jag känna hur de svissar förbi huvudet på mig. Och det gör de inte heller på alla som är ute och går, kan jag säga.
Nej, nej. Nej, men kråkfåglar har ju, det har forskare konstaterat, att de har väldigt bra ansiktsigenkänning. Alltså att de ser verkligen skillnad på folk och folk.
Ja, jag har lärt mig det också.
Ja.
Läns någonstans.
Men de följer dig sen nästan som eskort när du knallar hemåt. För att den här matningen är inte precis där du bor, va?
Jag går utifrån mitt bostadsområde.
Ja.
För att folk har olika syn på fåglar. Och stora fåglar särskilt.
Mm, och dina grannar kanske inte vill ha jättemånga råkor som nära grannar?
Nej, de tar plats och de hörs. Men de landar och går bredvid mig till när jag brukar mata.
Aha.
Likadant när jag stiger av bussen och börjar gå hemåt. Så kan det komma en, landa, följa med mig över en gata, över nästa gata, över tredje gatan. Och kommer lite stället där jag matar.
Ja, har de följt med hela vägen hem också?
De har följt med hela vägen hem. Det hände en gång, att inte att det hände igen.
Ah,
ja. Sen, då trippade den inte, utan då flöt den lite grann från tak till tak.
De ville se var deras välgörare bodde, kanske?
Ja, jag tänkte faktiskt se att nu vet de var jag bor. Nu kommer de nog vilja ha mat här också.
Mm, men så har det inte blivit.
Nej, jag matar inte inne på.
Nej, nej, nej. Du, vi pratar lite vårtecken också i programmet idag. Jag är lite nyfiken om vad du värdesätter för favoritvårtecken, Britt-Sofie.
Ja, det är nog en hel del. Jag kan till exempel se att kastanjerna är på mitt hemområde. Håller på att slå ut små knoppar.
Ja.
Från kontorsfönstret där jag satt i förmiddag och jobbade lite, kunde jag se en liten topp smålök.
Ja, då är det vår.
Ja, då är det vår.
Ja, det är vår hos Britt-Sofie Setsson i Lund och det våras på alla möjliga breddgrader i landet just nu. Medan vi har pratat här så har Per-Erik Wallin mejlat till oss. Det står så här: min hund Sushi väckte mig mitt i natten. Hon skulle ut. Jag slängde på mig jackan och klev i stövlarna. Kalsongerna fick duga som byxor. Ut i mörkret, Sushi drog och mitt på gräsmattan låg något. En sten? Nej, det bästa vårtecknet, igelkotten, ute på sin första runda, trots minus 7 grader. Ja, det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1, där råka alltså var rätt svar på veckans naturfråga och där veckans fältreporter heter, eller morgonens fältreporter heter Lena Näslund. Vi ska över till henne nu på en strandäng vid Båtafjorden i norra Halland, som är en bra plats för den som vill uppleva strandängarnas vadare. Och det finns en som sticker ut lite extra, ett affischnamn kan man säga, en som låter så här.
Ja, nu var de
bytt, brukar du säga.
Ja, bytt, ja. Det finns en tv-programmet, bytt.
Och här får vi höra hela flocken som byttar på tillsammans. Och de här är inspelade, men vi hör också live skärfläckorna, fast på lite mera avstånd.
Ja, och de går nu, så går de ute i dammen här. Ofta två och två, men lite väl utspridda och på sitt karaktäristiska sätt så går de och sveper runt med näbben, eller näbbarna i vattenytan och samlar upp den näring de vill ha.
Alltså skärfläckan, vi måste ju beskriva hur den ser ut, för den är osannolikt vacker.
Ja, den är verkligen vacker. Med svart och vitt. Svart och vitt. That's it. Och sen den här elegansen, långa ben och den här gracila näbben då som är lite lätt uppåtböjd. Och så rörelsen när de rör sig, det är nästan som balettdansus när de sveper fram där i vattnet. Så att det är en underbar fågel.
Mm. Och nu går det lite kårar ute på vattnet, men tidigare i morse så var den helt spegelblank. Och då såg man det här paret som dansade fram i vattnet med sina spegelbilder.
Ja.
Ja. Det är sånt som får den att rysa.
Ja.
Men du, de går ute i vattnet och då är det ju ganska så grunt här. Men sen så ser vi också, och vi kan spionera på dem. Mm. För du, Mikael, du har en kamera, eller länsstyrelsen har kameror ute i området.
Precis.
Så på deras favorithäcknings lilla ö.
Ja, där brukar de flesta lägga sig ute på den ön. Och sen häckar några runt om på de andra öarna också. Men vi har satt webbkameror. Dels har vi den här kameran, men vi har ju flera stycken ute på strandängarna, på Tofsvipebon och annat. Just för att se vad som händer. Det går ju ganska dåligt för vadarna. Och väldigt många börjar häcka och så helt plötsligt är de bara borta. Och vi har liksom inte vetat riktigt säkert vad som händer. Vi har haft våra misstankar, men med hjälp av de här kamerorna så får vi verkligen se
vad
det är som inträffar.
Mm. Och nu kan man se, de har inte börjat häcka än.
Nej, men det har varit väldigt kallt än så länge och det är lite tidigt också. Så att nu är de mest uppe och balar. Nu har vi strandskatepar som är där uppe i skalgruset och balar och grejer.
Ja, det är de vi hör också här.
Ja, det är de som chattar där. De blir lite till sig då när de ska bygga bo.
En familjeinteriör på strandskator som går. Och då kommer de att finnas i den här skärfläckekolonin som förhoppningsvis kommer att börja häcka här då.
Ja. Det är ju ganska vanligt med arter som häckar i större kolonier av andra arter. Skrattmås är ju en sån art som drar till sig svarthalsade doppingar, kenska tärnor och allt möjligt som drar sig till de här kolonierna för skyddet mot rovfåglar och rovdjur.
Skrattmås är ju väldigt viktigt. Skrattmås är ju väldigt viktigt som en sån här kolonibildare där många arter söker sig dit. Så att, och det är klart, ju fler de blir, ju fler ögon är det som kan hålla koll på vad det är som händer. Och skrattmåsar är ju jättebra. Det är minsta lilla rovfågel eller något som kommer i närheten så lyfter de och så blir det ett... Ja, och det varnar ju alla de andra, så att det är en trygghet.
Och svårare kan man tänka sig också för en rovfågel eller ett annat rovdjur att ta sig in liksom i en tätkoloni.
Ja, precis.
Men skärfläckarna nu då, de har ju en ganska utsatt häckningsstrategi på de här låga öarna. Ja. Det är också en liten revel som ligger framför där.
Precis. I och med att de häckar i koloni så är de ju någorlunda skyddade mot de flesta rovfåglar och sånt där. De är ju dessutom aktiva, de har ett aktivt försvar. Så att kommer en rovfågel, en sparvhök eller en pilgrimsfalk eller någonting så går de upp och försöker jaga bort den. Rent
kommer
aktivt.
De allihopa då, eller många, många som kommer på en gång så, ja, så drar ju sig den här rovfågeln, så att det är nog ganska effektivt.
Mm. Ja. Hur mycket skärfläckar har ni här ungefär då?
Det brukar häcka ungefär 20 par.
20 par kan man säga. Ja. Mm.
I Halland häckar ungefär 80-100.
Ja. Jättrun är ju det som är störst då. Ja. Det är ju... Ja, det har ju varit över 100 där nu i vår, så att vi får se vad det blir.
Ja, jag tror det häckade 60 par i fjol.
Ja,
typ. Och sen 20 här och 10 på ett par lokaler till.
Ja.
Galtabäck och Tränningen, så att runt 100 par har vi väl i Halland.
Ja, nere vid Munkagårdsfloren är väl också någon och så. Ja. Så den har ju börjat etablera sig, alltså en våtmark som man har anlagt då och som har blivit väldigt framgångsrik.
Mm. Men det är 20 par skärfläcka ungefär brukar häcka här. Och förra året så gick par. Det?
Ja, det var ett par som lyckades. Och de låg inte i kolonin utan de hade lagt sig för sig själva ute på strandängen. Så att de undgick räven, men uppe på kolonin så fick vi in flera rävar som var uppe nattetid och tog äggen då. Så till slut så övergav de den. Men skärfläckarna har ju den strategin att de misslyckas de på en lokal så testar de en annan. Vi ser ju ganska, det händer ju rätt ofta på Jätterön att de misslyckas för det kommer upp räv eller någonting. Och då helt plötsligt blir det inte en boost här uppe.
Ja, för då har de dragit hit.
Då kommer de helt plötsligt så kan det komma 20 nya skärfläckar. Och var kom de ifrån? Och så gör de ett häckningsförsök här. Ja. Så att de är lite nomadiserande så här. De testar lite olika ställen. Går inte bra på ett så testar de ett annat. Då kanske det lyckas bättre. Så då, ja, de har ju en period
många gånger innan de ger upp så att säga. Så att de kan alltså lägga en kull och så går de åt skogen och så gör de om det på något annat ställe som Mikael säger. Så att det är lite nomadiska är bra uttryckt. Alltså flytta runt här och se vad det går bäst. Men de har ju ett större problem till här förutom revet. Och det är ju då när det blir det en västlig storm på sommaren.
Ja, då blir det översvämning.
Då är det inte en chans. Då
vi ska återkomma lite till problemen för både skärfläckor och andra vadare. När vi kommer tillbaka nästa gång.
Mm. Vi sparar lite på orosmolnen tills dess. Jag har hört fältreporter Lena Näslund, Jimmy Stig och Mikael Hellman som är lokala fågelexperter där den senare. Jag var också på Länsstyrelsen i Halland. Vi har pratat om favoritvårtecken den här timmen ganska mycket. Vi hörde också på dubbeltrastsång. Nu skrev Pia så här. Hej, när ni pratade om favoritvårtecken tänkte jag genast dubbeltrastsång. Och kort efter började dubbeltrasten sjunga i radion. Sången är så otroligt vacker och stämningsfull. Den ekar på ett speciellt ödsligt sätt i landskapet. Lite förvånande att ingen annan hade röstat på den. Så nu skriver jag till er för att göra det. Tack Pia. Vi återkommer med fler vårtecken förstås i nästa timme. Chile mäter mer än 400 långsmala mil från Atacamaöknen i norr till Patagoniens glaciärer i söder. Och lägg till detta höjdskillnaden mellan Stilla havet och Andernas toppar. Då förstår man att här finns nästan oändligt många olika växtmiljöer. Svenska forskare har varit där och samlat fröer till en chilensk fröbank och ljud till oss. Ja, välkomna tillbaka till andra timmen av Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson. Det är nästan svårt att greppa hur otroligt långt och utdraget Chile är. Det är alltså mycket mer än dubbelt så långt som Sverige. Skulle man lägga Chile på en Europakarta så skulle det räcka från norra Norge ner till södra Spanien. Om 20 minuter ska vi följa med botanisterna Åsa Kryger och Stina Weststrand från Göteborgs botaniska trädgård till en natur där inte bara växtsamhällena är helt annorlunda utan även vissa pollinatörer.
Kolibris, ja, det var ju väldigt roligt där. Vi gick ju förbi magnifika buskage av fuchsia. Och där såg vi ju kolibris som flög in och ut, in och ut, in och ut och pollinerade. Det är väldigt, väldigt kul alltså.
Ja, det är häftigt med fågelpollinerade växter.
Ännu mer tid den här timmen ska tillbringas på en halländsk strandäng vid havet. Ni som var med oss i första timmen vet att fältreporter Lena Näslund med gäster befinner sig där i detta nu. Och så ska vi få en rapport om hur det går för fisken atlantstör som håller på att återintroduceras i svenska vatten. Nu hittas projektets störynglingar ute i havet, även oväntat långt bort. Vi ska förstås också fortsätta att uppmärksamma vårtecken, favoritvårtecken. Både sådana som är välbekanta här hemma och andra som är välbekanta på helt andra håll i världen.
Och precis som vi långt upp på norra jordklotet kan gå omkring och längta efter vitsippornas överdåd. Längtar tydligen människor på sydligare breddgrader efter chakarandaträdens blomstertid.
Och fortsätt gärna att överösa oss med era favoritvårtecken. Ni skriver direkt till oss här nu och gärna under programmets gång på naturmorgon@sverigesradio.se och vi finns också på sociala medier. Och därifrån har jag hämtat en helt sanslös hög av fina vårvittnesmål som jag har här framför mig. Eftersom vi ska till vår fältreporter på Hallandskusten nu så kan vi väl ta ett som känns kustnära. Rolf Hansson skriver, när jag hör strandskatornas läte och tittar upp och ser dem flyga snabbt över himlen, då är det vår. Och just strandskator så hörde de ju där hos Lena Näslund på väldigt nära håll i första timmen. Vi får se om det blir mer av det. I Båtafjorden i norra Halland mellan Kungsbacka och Varberg på en strandäng. Och det, Lena, det är en naturtyp som jag tycker är väldigt lätt att tycka om. Det är något med de vida horisonterna och den där stora himmelskupan och kanske doften av havet och alla rösterna. Och jag vet att du har sänt jättemånga gånger mellan åren på olika strandängar så jag tänker att du tycker likadant som jag där.
Jag älskar strandängar. Och det är liksom den här också, det är både vidderna där blicken kan vandra och över både gräsmarker och ut över vattnet. Och så den här mosaiken. Jag står just nu och tittar i tubkikaren. Och då är det liksom vattnet där stora ån, stora även kommer ut. Där söta vattnet blandar sig med havets vatten som kommer in i Båtafjorden. Och så är det så här sandrevlar. Och just nu så kikar jag på ett helt gäng med kentska tärnor som sitter där. Och bredvid dem så går en ganska stor grupp med just strandskator. Och så hör man ju liksom hela tiden alla de här rösterna som blandar sig med vadare och skrattmåsar, tärnor.
Ja, då hör man strandskatorna.
Ja. Ja, det är en otrolig miljö. Och då, idag så har vi ju lite särskilt fokus på vadarfåglarna. Mm. Jag tänkte jag skulle be dig att ni från studion spelar upp en röst som vi inte hör här under morgonen.
Nej, tyvärr inte längre. Kanske en gång i tiden. Här kommer den.
Vad säger du, Jimmy?
Vadå, kärlsnäppa? Ja, härligt.
Du...
Ett ljud som... Ja, mycket läckert.
Du var 15 år när du kom hit på moppe.
Ja, från Göteborg då. Och så åkte vi hit ner och det var ju en helt ny värld att komma hit. Och då gick jag omkring på de här strandängarna här uppe längs Stora Även, längs ån då. Och ån var så... Den var så grund då på den tiden så det svämmade ut en massa vatten. Alltså ut på ängarna, så det var väldigt sumpigt och bönderna tyckte naturligtvis att det var väldigt dåligt bete. Och jag vet att även de som bodde längst upp då hade bekymmer då för att det var våtmarker helt enkelt. Tuvigt och ganska besvärligt att gå.
Men vadarna var glada?
Men vadarna var väldigt glada. Och då fanns det ju på den tiden, det här som vi hörde nu då... kärlsnäppa, rösbov, brushane och liksom de här vadarna som vi inte har här nu längre. Och då fanns där uppe i den övre delen några par av detta.
Mm. Och så därtill då de som fortfarande finns kvar men i mindre antal, hoffsvipa och...
Ja. Precis, och det var ju rikligare då, men det var ju detta då att ängarna var ju översvämmade väldigt mycket och det var ju sötvatten ifrån Stora Även som rann ut över markerna. Sen så grävde man ju i ån då, den blev djupare, jag förstår att bönderna vill ju ha bättre betesmark och så. Och då försvann ju en del av det här. Den miljön som var då, det var ganska tuvigt och bra för vadare att gömma sig och så vidare. Och en annan art som var väldigt vanlig då på den här tiden var guläla. Det har vi nästan inte alls här nu. Den har ju sökt sig längre inåt land och den har gått in mot rapsåkrarna. Så den ökar lite grann i den delen och minskar här.
Just det. Du, Jimmy Stig som alltså kom hit som 15-åring passerar en bil. Så du har du är nu 81 om jag får avslöja
81,
din ålder så du har ju ganska många års historia.
Ja, precis. Och nu bor jag här nere. Nu bor jag i Frilesås.
Ja, så det är hemmamarkerna nu.
Ja, inte lika nära som Mikael. Han är ännu närmare, men jag har inte långt.
För du, Mikael Hellman, du bor här i Bua. Men du var här under många år och tittade just på kärrsnäppan.
Mm. Jag var, vad ska man säga, anlitad. Jag jobbade ideellt i och för sig. Utan de sista två åren så blev jag anställd som fältassistent av Göteborgs universitet. Men under 10 års tid så satt jag här på ängarna och studerade sydlig kärlsnäppa då.
Mm. Beskriv den lite snabbt.
En liten vadare. Storlek ungefär som en stare. Men framförallt har den en svart mage. Över ryggen är väl brungrå melerad. Så att den ska, det är ju som ett skydd uppifrån då. Och när den lägger sig ner på marken så att den ska smälta in i terrängen då. De har lite olika strategi, vad fåglarna just när det gäller skydd mot rovdjur och rovfåglar. En del är ju färggröna som, eller ja, färggröna vet jag inte, men skärfläckarna, de syns, men de har ju ett aktivt försvar. Kommer en kråka och flyger över så lyfter de och jagar bort den, medan rödbena och sydlig kärlsnäppa då, de trycker istället och smälter in i gräsmarkerna så att de knappt syns. De använder sin kamouflage. Så... Men det är en liten mysig vadare.
Mm. Vad var det som gjorde att den försvann då? För nu är den ju helt försvunnen härifrån.
Antagligen predation. Alltså vi har väldigt mycket kråka och räv som springer ute på ängarna. Som vi har, tack vare kamerorna så vet vi nu att det var det. Vi var ju misstänkt innan. Men som specialiserar sig på att leta reda på borna och äta upp äggen och ta ungarna när de har kläckt. Så att vi hade väldigt få flyga ungar.
Men du, kärrsnäppan är, sydliga kärrsnäppan är borta härifrån tillsammans med brushanne och så vidare. Men även de allra flesta vadarfåglar har gått ner väldigt mycket.
Det kanske är, när jag kommer inte ihåg siffrorna från Uno Unger som nämnde, din kompis Jimmy, han inventerade åt Vattenfall när man skulle bygga Ringhals 69 och 70. Och då hade han ju, då fanns det 25 par sydlig kärrsnäppa och en 30-40 par brushane. De är ju helt borta. Och 90, när jag flyttade hit 1990, så började jag inventera, då hade jag 90 par tofsvipa. Nu är vi nere på 5-6 par kanske. Så att det är ju 10% kanske. Sen på de senaste 30 åren, man blir 35 år, som det har gått ner. Mm. Så det är bara en spillra. Och det är inte bara här, utan det är ju liksom hela...
I alla strandningsmiljöerna.
Ja, inte bara Halland heller, utan hela Sverige går det ju väldigt dåligt. Mm. Öland, Gotland, Skåne.
Men man får ju komma ihåg också... Man får ju komma ihåg också då att de här arterna som vi pratar om nu, det är ju randområdena för de här arterna.
De som är helt borta, ja.
Ja, de som är borta. Så att rödspov till exempel då, det är ju Holland. Och den har ju kommit, den har alltid legat här uppe i gränsen som ett randområde. Kärnområdet är ju Holland. Ja. Sydlig kärrsnäppa i Island till exempel och så vidare då, va? Så att... Och de har legat här då. Men biotopen har ju blivit klart annorlunda kan man säga. Och det har gått, som vi kan säga, dåligt för alla vadare. Va? Mm.
Vi ska komma tillbaka lite till hur man ska tänka. Vad man kan göra, om man kan göra något och om man ska göra någonting. Mm. Nästa gång när vi kommer tillbaka.
Mm. Välkomna tillbaka. Lena Näslund, fältreporter. Mikael Hellman från Länsstyrelsen i Halland och Jimmy Stig, som håller koll på fågellivet i Båtafjorden-området. Nu ska vi hålla oss kvar på svenska västkusten men byta djurgrupp helt och hållet, från fågel till fisk. Sommaren 2024 så berättade vi här i programmet om arbetet för att få tillbaka atlantstör i svenska vatten. Den här fiskarten som ser ut som att den har simmat rakt ut ur Jurassic Park ungefär, den utrotades här för 100 år sedan ungefär. Och det är en fisk som gör som lax och en del andra fiskar. Den leker i sötvatten men lever större delen av sitt vuxna liv ute i havet. Och det var i juni 2024, för snart 2 år sedan alltså, som den morgonens fältreporter Lisa Henkov fick följa med biologen Linnea Jägrud in i anläggningen där de unga störarna hålls den sista tiden innan de sen släpps fria. Och det blev närkontakt med en bepansrad och överraskande stor och något hajlik yngling.
Den är jättehäftig, den där stjärtfinnan, för att det är en superlång, den övre är superlång och liksom böjer uppåt. Och sen så är den liten under som en flärp.
Och så när de simmar så glider de fram liksom. De simmar glid som en drake. Gliddrake. Så de här är då födda i juli. Väldigt välgödd får man säga. De har ju tryckt i massa mat så att de ska växa ordentligt. Och det har ju varit väldigt bra, men det är också väldigt bra för då har vi ett lägre predationstryck på gädda framförallt, tänker jag. Även nu sätter ut dem i det vilda.
Så de här är alltså inte ens ett år gamla.
De är inte ens ett år
gamla.
Och
de är så långa som en halvmeter.
Ja, yes.
Och det förstår man att det måste vara svårt för en gädda att...
Ja, det får ju vara en rejäl gädda om den ska ta i en sån här. Det får ju vara en fet sak. Det är klart att det finns säkert det. Jag är mer orolig för säl då. Det är väl nästa grej vi kan oroa oss för.
Och nu säger vi hej igen till Linnea Jägrud. Sen det där sändes så har störarna, vad jag förstår, vandrat ut ur Göta älvs nedre delar ut i havet. Hur många är de som har vandrat ut? Vet ni det, Linnea?
Ja, god morgon, god morgon. Vi har ganska bra koll. Och jag vill nog säga att det var fler än vad vi trodde som stannade längre än vad vi trodde i älven. Och det är bra, för då har de präglats och lärt känna sin hemmaälv lite grann, hoppas vi. Ju längre tid de är i älven, desto bättre, så kan man säga.
Men sen simmar de ut i havet och då tappar ni lite grann kontakten med dem, eller hur? Ut i det okända.
för störarna?
Ja, ut i okända, och när de passerar våran sista mottagare, vi har liksom en liten port där med mottagare som ligger rakt över Nordre älv, och därefter är de, ja, ute i det stora okända, precis, ja, som du säger.
Men så får ni ändå då och då rapporter om faktiskt var enskilda fiskar är. Och det har du fått en ganska spännande sån ganska nyligen.
Ja, det är superspännande, och jag är väldigt tacksam för de rapporterna som kommer. Och de bifångsrapporterna är ju liksom frivilliga. Fisken är fredad, så om fiskaren får upp en stör så är de, så måste de lägga tillbaka dem oavsett vilken skick fisken är i.
Mm.
Men har jag tur så har de läst av den här lilla gula taggen och kanske till och med råkat lägga den på vågen en liten kort sväng, och kanske till och med mätt den på längden innan de lägger i den.
Ja, det är alltså yrkesfiskare framförallt som skickar de här bifångstrapporterna. Yrkesfiskare som har råkat få upp en stör när man egentligen var ute efter något annat.
De flesta är yrkesfiskare.
Mm. Och så hör de av sig och berättar detta. Mm. Men den här som hade kommit alldeles nyligen som fick dig att utropa på sociala medier: här är en helt otrolig bifångstrapport. Vad var det?
Mm. Den var faktiskt helt otrolig. Det var på utsidan av Jylland. Alltså i Nordsjön. Aha. Där.
Där kom en specifik störindivid. Vet du någonting om just den här?
Amen. 1055.
1055 heter den.
Mm. Ja, 1055. Och den släppte jag i maj 2024. Den 20 maj 2024. Och för 2 veckor sedan så var det på utsidan av Jylland. Och för det första hade den gått upp i vikt då. Så nu hade den vägde den 3,3 kilo mer än vad den vägde när vi satt i den. Den har vägt nästan 4 kilo, det är jättebra. 700 gram när vi satt i den, asbra. Och sen har den vuxit 33 centimeter på längden, det är också jättebra.
Så hur lång var den nu då?
Då var den 93.
93, det är en stor fisk, ja.
Mm, det är en stor, och då är den ändå en liten bebis fortfarande. Det är bara 3 år.
Ja. Hur gammal ska den bli innan den kommer tillbaka då?
Det är ju det som är grejen med just stör. Den tar ju evigheter på sig att bli könsmogen, precis som människor. Det vill säga när de är 13-15 år ungefär.
Kanske 12 år då innan stör nummer 1055 återvänder för att eventuellt leka för första gången då, i svenska vatten.
Då ska jag sitta på en bänk och dricka god dryck och titta på de här fiskarna som kommer upp och leker. Oj, vad jag ska känna mig nöjd då.
Men hur känns det att behöva vänta så länge på att se på utfallet på det här projektet?
Ja, men jag har ju vetat från början att det tar lång tid. Jag tänker att tiden är ingenting. Tänk inte på tiden. Om jag skulle trilla bort, kommer någon annan liksom ta vid? Precis som att det jag gör nu är liksom någon annan som har krattat före oss. Så att man får tänka liksom att det kommer någon annan, och det behöver inte vara mina egna barn. Det kan ju vara någon annan biologstudent som bara, åh gud vad spännande. Mm. Jag måste jobba med störar. Det kommer någon sån. Jag är helt säker på det.
Mm. I det här programmet så pratar vi mycket om vårtecken. Jag blir bara nyfiken på en biolog med fiskintresse. Vad har du för favoritvårtecken?
Jag tänker nog ändå att de här bifångstrapporterna verkar vara ett vårtecken, för av någon anledning får jag bara bifångstrapporter på våren. I mitten av mars och fram till maj kommer det bifångstrapporter. Då ringer det någon snubbe, jag heter det här, jag står utanför Anholt här och jag har en fisk här, det ser konstigt ut. Vad ska jag göra?
Då får du vårkänslor.
Då får jag lite såhär, ja nu är det vår. Men vet du vad jag just gjorde? Jag har just varit ute på älven med våran häftiga maskin och fick tag på ett par stycken här, eller fick tag på dem, jag hörde dem nere vid Ragnisholmen. Det är jättespännande.
Ja, så du hörde alltså stör för alldeles en kort liten stund sedan?
Jajamän, med min pingmaskin. De har ju en sändare i magen och så har vi en hydrofon nere i vattnet som hör dem. Och då hör ju hydrofonen den här pinget. Ah. Och då vet jag. Och så skickar de lite olika frekvens och så ser jag då vilken fyra det var när vi släppte den.
Mm. Och detta är alltså nästa generation som ska vandra ut i havet i framtiden. Det berättade Linnea Jägrud när jag pratade med henne häromdagen. Linnea som är biolog och arbetar på Sportfiskarna för Atlantstörens återkomst. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio.
där vi gläds mycket åt alla vårtecken som ni skickat till oss den här veckan. Och nu under programmets gång här också, Lotta Nygård skrev från Kirunas fågelskådare, skrev här precis och berättade att de idag ska ut på årets första gemensamma fågelexkursion. Apropå vårtecken så blir det en härlig skidtur efter älven för att leta efter kanske snösparv, strömstare, och sångsvanarna har redan kommit där uppe. Så kan våren se ut uppe i norr, och kastanjeblommor är på väg att slå ut söderut, hörde vi i förra timmen. Så olika kan våren se ut i ett avlångt land. Och apropå avlångt land, nu ska vi till Chile. Botaniska trädgården i Göteborg har ett samarbete med kollegor i Chile, och vi får följa med dem på växtjakt.
Nu har våra kompisar här, Christian och Paulina, sagt att vi kan få se Chileklockan, nationalblomman här i Chile.
Botanisterna Stina Weststrand och Åsa Kryger från Göteborgs botaniska trädgård har varit i Chile och letat växter tillsammans med kollegor från Norge, Storbritannien och Chile. Botanisterna i Chile jobbar med att bevara den inhemska floran, de restaurerar ekosystemen och skapar en ny botanisk trädgård i orten Concepción. Botaniska trädgårdar världen över hjälps åt att bevara växter när deras livsmiljöer krymper. Den svenska botanisten Carl Skottsberg beskrev Chiles flora i början av 1900-talet och jobbade med Göteborgs botaniska trädgårdsanläggning 1923. Så samarbetet mellan Göteborgs och Chiles botanister har pågått i drygt 100 år. Stina Weststrand har spelat in från skogar nära havet upp till karga höga berg. Chile är ett långsmalt land utsträckt i nordsydlig riktning med Stilla havet i väster och bergskedjan Anderna i öster gränsande mot Argentina. Vi ses i vårsolen i Göteborgs botaniska trädgård när Stina och Åsa har kommit hem igen och berättar om intrycken av Chiles speciella flora och natur. Hälften av växterna i Chile är endemiska. De finns bara här i hela världen. Som till exempel Chileklockan som Stina Weststrand har sett hemma i Göteborgs botaniska trädgård och nu får känna på i sin naturliga miljö tillsammans med botanisten Annelien Kohl från Oslos botaniska trädgård.
Nu har vi hittat mer av Chileklockan här, och Annelien och Kristina och jag känner på hur den känns. Vad tycker du, Annelien, hur känns Chileklockan?
Jag ska testa lite. Ja, lite som en leksaksblomst.
Men lite så här vaxarten, ja. Nästan.
Mm.
Man tror att det är som du säger, att den är bara en låtsasblomma.
Ja.
Den är ungefär 10 centimeter lång. Väldigt fin. Här är flera klockor som ringlar sig upp i ett träd. So what's the species name, Christian?
It's Copihue. The common name Copihue is La Pajaria Rosea. It's a national flower.
Of Chile.
Of Chile, yeah. Mm.
And how can we see it here? How does it grow?
I mean, normally they need some trees to grow, you know, because it's a climber. Yeah.
And they all want some level of light and some level of shade.
Exactly. Too. Camila is the technical coordinator for Campus Naturaleza.
Yeah. Vilka var det vi hörde här, Åsa Kryger?
Ja, då var det professor Christian Echeverria som leder det här projektet med Campus Naturaleza. Och sen så var det projektkoordinatorn Camilla Tejo Aristoy.
Och de finns då i Chile.
Ja, precis. Och i Concepción då, universitetet. Och tänker man på Chile som den här långsmala remsan, så är det i mitten vid kusten som Concepción ligger. Och så var vi lite utanför där. Och i det här området så är det medelhavsklimat som råder.
Där det här prasslet var och där vi såg vår första Chileklocka, det var ju då i ett område precis utanför Concepción där de jobbar med ekologisk restaurering. Så här jobbar de med att återskapa ekosystemen.
Och den här Chile-klockan som ni fick se, hur såg den egentligen ut? Man hör här att det är en klättrare, den var en stor blomma. Men vad har den för färg, liksom, för karaktär, förutom att den var så där som en leksaksblomma?
Mm. Ja, men när man ser den i den gröna skogen så poppar det helt plötsligt mörkrosa klockor. Så de är väldigt, de syns verkligen, de är verkligen i ansiktet på när man är där ute. Men sen såg vi en färggradient, allt från vitt till verkligen mörkrosa. Och de har nästan lite rut, lite schackrutigt som kungsängsliljerna har ungefär i sin teckning på de här bladen. Och de är ju inte släkt med blåklocka som är en sån där grej som man kanske kan tänka. Utan här ser man liksom kronbladen går hela vägen upp nästan till botten på blomman.
Men de blir ändå som en liten strut. Vem är det som pollinerar de här då?
Kolibris. Ja, det var ju väldigt roligt där. Vi såg ingen på någon chileklocka, men vi gick ju förbi magnifika buskage av fuchsia. Och där såg vi kolibris som flög in och ut, in och ut, in och ut och pollinerade. Väldigt, väldigt kul alltså.
Ja, det är häftigt med fågelpollinerade växter.
Och det är kanske lite vanligare i Chile än vad det är här.
Så är det.
Mm. Mm.
Men ni ville ju upp i bergen, och här var ni också tillsammans med personer från Oslos botaniska trädgård, från Cambridge och från då det här universitetet i Concepción och lokala guider. Mm. Ett helt gäng var ni ute och promenerade här, och vi ska lyssna på när ni är på väg upp.
Det här är ju första dagen riktigt fält kan man säga. Vi har åkt ut äntligen till de andinska bergen för att samla lite frö. Nu är vi lite anfådda.
Ja, vi har vandrat upp till 1200 meters höjd. Och där hittade vi en jättegullig nejlikväxt som växte på klippor. Och så kunde vi faktiskt bada. Vi kunde bada i en liten flod.
Ja, vi lämnade storgruppen och nu hittar vi dem igen. Nu står de och spanar på någonting. Ska vi se vad det är för någonting? Oj, kolla här! Vi har inte sett dem ännu. What did you guys find?
Oh, massive cacti.
In fruit.
In fruit, yeah.
Oh, great.
Un cactus muy grande.
Un cactus muy grande.
En mycket stor kaktus.
Ja, där hörde vi vår kollega Matthew Jeffrey från Cambridge som gjorde oss uppmärksamma på den här jättestora kaktusen som växte i skogen.
Och vad är en jättestor kaktus då?
Den här var väl en 30 cm hög, kanske 15 i diameter och taggig såklart.
Mm.
Mm.
Med stora frukter, sådana här runda kaktusfrukter, ja, som lyste.
Vad hade de för färg då?
Ja, men de var lite mer rosa och den här var lite så här torrt grön kaktusen då, som satt de där på toppen som en liten midsommarkrans.
Är det vanligt med kaktusar här i Chile på den här?
Ja, men på den här resan så har vi ju sett mycket kaktus. Och kaktus kommer ju från amerikanska kontinenterna och väldigt vanligt i Chile. När vi började vår resa där uppe och åkte i norra delen av Chile, då trodde vi det växte träd på bergen. Och ju närmare vi kom så såg vi att det där är ju pelarkaktusar. Så där skiftade vårt botaniska fokus till att här är det nog kaktus som gör väldigt mycket.
Och sen senare när vi kommer ännu högre upp i bergen, i vulkaniska områden, då mötte vi ju också lite sådana mattor av kaktusar med frukter också. Och som verkligen lyste i gulgrön, de här frukterna.
Ja, men ni sa också att ni skulle samla frö. Vad är det för projekt?
Precis, så samarbetar vi med universitetet i Concepción och de håller på med ett jättespännande projekt som de kallar för Campus Naturalesa, som är en botanisk trädgård som de bygger upp. Och där så jobbar de väldigt mycket då med bevarande, och man pratar om ex situ bevarande, så bevarande av växter utanför den naturliga växtplatsen. Och då så under vår resa med dem så samlade vi frön från chilenska växter som sen ska växa i den här botaniska trädgården som de arbetar fram då.
Men ni skulle ännu längre upp i bergen och vi ska få besöka ett annorlunda landskap. Vart är vi på väg nu?
Nu är vi på väg upp, högt upp mot den argentinska gränsen, ett område som heter Laguna de Maule.
Alltså nu har vi kommit upp till 2300 meters höjd. Och jag tycker att det känns som att vi har kommit till en annan planet.
Ja, och man känner av höjden också lite grann. Jag har lite ont i huvudet, men vägen upp hit har ju varit fantastisk. Man ser lite vulkanberg som är svarta på ena sidan, lite mer eroderade röda berg på andra sidan. Och sen de här beiga bergen som vi står bland nu som gör att det känns som Mars.
Det känns faktiskt som Mars. Och sen så när jag vänder mig om här så ser man ju också vatten, alldeles mörkblått vatten som kontrasterar då mot det här bärsröda och vulkaniska bergen och sen så den ljusblå himlen. Det blåser en del, vi har faktiskt satt på oss, jag har på mig ulltröjan och ja, temperaturen har skiftat.
Ja men det har den och jag tror att strålningen här är, och nu ser vi en kondor.
En kondor?
Två, tre, kolla!
Oj, så häftigt, de svävar ovanför bergen.
De ligger på någon varm luftström där.
Och det finns ju växter här också. Det är ett mån- eller marslandskap, men det finns växter. Och det är ju väldigt många små, alltså kuddlika växter som växer här.
Ja, och vi fick höra från vår kollega från Tromsö. Han har fått ett uppdrag, han är på jakt efter lite nya arter. Det har varit en forskare från Tromsö här och sett att här finns det många obeskrivna arter. Så vi är faktiskt lite på jakt kanske efter en art att beskriva för vetenskapen idag.
Och man kan ju se att det här är ett gäng som letar efter växter och är växtintresserade. För när vi tittar oss omkring så ser vi också, där borta har vi en kollega och där och där och där borta. Så att alla har börjat bli så små prickar här, så det gäller väl att vi hänger på.
Ja, men jag tror det. Måste bara kolla lite kondorer i kikaren först.
Wow, kondor. Det är en stor fågel.
Jättestor fågel. Det var häftigt att få se dem i kikaren. Och kikaren är ju ofta med på växter när vi spanar växter. Och det är särskilt bra skulle jag säga i sådana här bergslandskap. För att där kan det ju vara så att vi behöver kolla vad är det på bergssidan långt, långt, långt där borta. Är det värt att ta oss i den riktningen? Och då tar man fram kikaren, kikar och säger ja men okej, det växer någon kuddväxt kanske då på den här bergssidan. Vi tar oss ditåt.
Hur var det att vara där uppe?
Men man kände, det var väldigt utsatt skulle jag säga. Mycket ljusinstrålning, mycket blåst, sandkorn som virvlade runt där hela tiden och det här med kikaren och titta innan man går någonstans, för det kostade på att trava upp i de här eroderade grusbergen verkligen. Foten sjönk ner och man fick liksom nästan gräva sig uppåt på bergen. Mm.
Och ovant tyckte jag med den här sanden som fastnade i ögonen. Vi hade ju verkligen, kepsen var på, solglasögonen var på, skarfen var lite uppdragen. Men det kom in små gruskorn ändå. Men det var det värt.
Hittar ni någon ny art för vetenskapen då?
Tyvärr inte. Men vi hittade däremot en växt som alla hade pratat om innan. Och alla de här förmötena hade ändå kretsat lite kring den här växten. Och det var ju en viol som växer i rosett. Som ser helt annorlunda ut än de här violerna som vi har i Sverige. Utan den här ser nästan ut som en taklök. Och så kommer ut en violblomma ut. Och den hittade vi faktiskt där. Och så alla var ju väldigt, väldigt nöjda och glada ändå.
Ja, botanisterna Åsa Kryger och Stina Weststrand från Göteborgs botaniska trädgård berättade för Naturmorgons Lisa Henkov. Och det var Åsa och Stina som spelade in på plats i Chile i mars i år. Som alltså är sensommar där på södra halvklotet och där börjar väl hösttecknen hopa sig nu. Men här på vårt halvklot är det vårtecknen som anmäler sig det ena efter det andra. Mycket växter faktiskt. Ni har ju skickat in era favoritvårtecken här under veckan. Flera hundra olika sådana vittnesmål och många växter hamnar högt. Blåsippa och tussilago och vitsippa uppe på topp 5 till exempel. Men också Felix Pettersson ny skriver under programmet här nu. Ett av hans bästa vårtecken är när man ser att det börjar bli grönt in i buskagen. Bara själva den här känslan av grön färg, det är verkligen något att tänka på också som ett vårtecken tycker jag. Håller med där. Och sen Lena Näslund som står där ute på Strandängen i Halland. Här ska du få höra, apropå vårtecken också. Hej, runt lilla Landgrensholme vid Skanör har några hundra par skärfläckor som vanligt anlänt och börjat dela in holmen i sina små revir. Genom skyddet av elstängsel i vattnet runt den lilla ön stängs rävarna ute och många fågelarter trivs i det kollektiva skyddet. Och där har man Sveriges största koloni med 245 par skärfläckar. Vi pratade ju senast vi hörde från dig att räv var ett, är ett plågoris för vadarna där i Båtafjorden. Hur hanterar man detta?
Ja, ni har haft lite Skanör-projektet som förebild här, Mikael Hellman.
Ja, precis. Jag jobbar mycket med Patrik Olofsson som är från Skåne. Och jobbar mycket med olika projekt här nere och i Blekinge också. Och det var han som föreslog att vi skulle göra som man hade gjort i Falsterbo i Flommen. Att vi skulle stängsla in. Tanken var hela ögruppen som vi har här ute, men vi har inte haft det läget ännu med vattenstånd och annat, så att vi har stängslat in en av öarna.
Just det, den som vi har tittat på under morgonen med hjälp av kameran som sitter där, att skärfläckorna är uppe och förbereder sig tillsammans med strandskator. Mm. Och du berättade om ett ganska kladdigt och tungt jobb när ni satt upp det där stängslet.
Det var inte så roligt, nej. Man fastnade med stövlarna i gyttjan. Det är väldigt lerigt där ute.
Men det är helt nytt det där stängslet, så vad det får för effekt vet ni egentligen inte riktigt än.
Nej, precis. Men vi har satt ett finmaskigt fårnät runt så att, som vi hoppas ska hålla framförallt räven ute.
Just det, för de som kommer på vingar, de kommer ju dit ändå.
De kommer dit ändå. Det såg vi exempel på. Vi hade ju en havshörn, en yngre individ som håller till här. Han försökte ta en av tärnvättarna.
Just det, för ni har alltså konstgjorda tärnor som sitter där. Mm. Både för att locka dit andra tärnor.
Ja, precis.
Och kanske också skrämma bort några andra som kommer dit, men framförallt för att locka.
Framförallt för att locka dit. Vi vill ha fler tärnor. Nu kommer de kantska här uppe. Jag vet inte om ni hör dem i radion, men det är ett underbart ljud.
Ja, och en underbar fågel med sin svarta keps på något vis. Men du, ni har kunnat se dem med hjälp av kameror att räven är ett stort problem. Så ett sätt att få kontroll över det är alltså att stängsla bort räven.
Ja.
Men ni har också använt jakt.
Vi har ju organiserat predatorjakt på våra strandängar nu inom det här projektet som vi startade för ett par år sedan, Myllrande kust, från Tofsvipa till Sydlig Kärrsnäppa som det heter. Och där är predatorjakt en väldigt viktig del för att försöka minska antalet rävar som är ute på strandängarna och tar vadarbon och annat. Mm. För vi kan inte stängsla in hela strandängsområdena. Det blir för mycket.
Just det, utan det är just skärfläckan som får stängsel. Mm. Men du, förutom då det här att försöka få bukt med predatorerna som kanske är den viktigaste orsaken till den här stora nedgången, så handlar det ju också om själva miljön. Och vad kan ni göra där?
Vi jobbar väldigt mycket med gentemot djurhållare, lantbruket. Det är ju allmänt känt att vi får ju färre och färre jordbruksföretag i landet med mindre antal betesdjur som går ute i naturbetesmarker.
För det är de som håller strandängen öppen.
Exakt, det är A och O för strandängsvadan också, att vi har betesdjur som går här. Och då hjälper vi till med att bygga nya stängsel. Det är rätt stor kostnad för ett lantbruk kanske för att ha djur som går där. Så vi bygger stängsel, vi slottrar veketåg som kommer in på marker som har varit väldigt dåligt hävdare. Vi röjer bort sly och trädridåer som har vuxit upp i närheten av vängarna. Vi gör såna här hydrologiska restaureringar. De dikerna som inte längre behövs lägger vi igen eller pluggar för att få mer vatten uppe på ängarna.
Mm. Och det är något som du verkligen vill ha, Jimmy. Mer vatten.
Ja, mer vatten. Ja, och jag tror inte att piratuttrycket är mycket större idag än vad det var förr i tiden. Så, att, så jag tror ju faktiskt inte det ligger där helt och fullt. Utan jag tror att vadare, om man nu är strandängar och så vidare, också behöver en väldigt tydlig mosaik utav lite olika typer. Och som Mikael, vi stod och pratade här under tiden då, att de vill ju också så att säga då skapa en mosaik av strandängar, och det ligger ju inom det här projektet då, med strandängsprojektet, att man måste skapa någonting som är positivt.
Ja, så det är sådana ord som skonor, alltså med små vattenspeglar, om man tittar på det ovanifrån, att det blir som ett deltalandskap lite grann.
Precis, vi har tagit röna foton på våra strandängar, och det är ett helt annat landskap som man ser då från luften än vad vi gör när vi står här nere. Det är otroligt vackert med alla skonor och vätor.
Där tofsvipan bland annat kan sprida sitt läte.
Ja, visst låter det härligt. Vad har du för favoritvårtecken, Lena?
Alltså, tofsvipan är faktiskt en av mina hjärtefåglar.
Ja, ja, det är ju lätt att tänka fåglar. Jag är väldigt svag för sånglärkans första strofer, också tidigt på våren. Men det finns så många andra, det är svårt att välja. Tack för idag, Lena Näslund, och vi säger också tack till gästerna Jimmy Stig och Mikael Hellman, så hjärtligt. Vi har pratat mycket om vårtecken den här morgonen. Sådana berör både här hemma och runt om i världen. Här är veckans kråkvinkel med Jenny Berntsson Djurvall.
Den 28 februari såg jag årets första tranor. De gick där, ett par, så självklart på ett gult och fruset fält. Någonstans på gränsen mellan Småland och Skåne. Den 6 mars... När luften var kylig men solen lite varm satt en fjäril på marken och spände ut sina ljust rostfärgade vingar. Jag är nästan säker på att det var en körsbärsfux. Och sen har vårtecknen registrerats ett efter ett i mitt sinne. Strandskata, jordhumla, blåsippa, och hjärtat blir varmare och varmare. Många antecknar ju sina små vårobservationer inom bok. Andra för in dem på en portal på internet. Det är bra. Så kan ett glädjande möte med en tussilago eller en storspov vara med och skapa kunskap om klimatet, arterna och nuet. Vårglädje blir till fenologisk kunskap. Förra året hölls visst en internationell konferens om fenologi i Brasilien. Som om de har några vårtecken att komma med, tänker jag först, i tropikerna. Nej, det kanske de inte har, men vid närmare eftertanke finns det förstås variation i väder och vind där som mest överallt. Fenologi är läran om periodiskt återkommande händelser i naturen. Som årstider förvisso, men det kan också vara regnperioder eller storskaliga väderfenomen som El Niño och La Niña till exempel. Och precis som vi långt upp på norra jordklotet kan gå omkring och längta efter vitsippornas överdåd, längtar tydligen människor på sydligare breddgrader efter chakarandaträdens blomstertid. Chakaranda växer ursprungligen i Bolivia och Argentina. Men träden har tagits till stora delar av globala syd som park- eller trädgårdsväxt. Och inte undra på. När det är dags, då bjuder de på en minst lika spektakulär blomning som vitsippor. Hela trädkronan översållas av stora blålila blommor. De är formade som klockor och portionerade i stora klasar. Tänk lite som en hästkastanj men i lysande blått, och som är blomsterhängen, just hängandes neråt. Tror jag det, att den som har ett chakarandaträd i sin närhet vet precis när det är dags att börja spana efter de knopparna. Så pass
att forskare kan följa trädens blomningstid i både Brasilien, Sydafrika och Australien. En söt sak från fenologikonferensen var att där berättades om ett skolprojekt i Indien. Elever får själva välja ett träd, till exempel ett mangoträd, och sen följa just det. När det slår ut sina blad, när det blommar och när går det då i frukt. Observationerna skriver eleverna in i en databas. Barnen får en personlig relation till närnaturen och forskare får samtidigt in faktaunderlag. Och just fenologiforskning, att studera säsongernas mönster, har blivit särskilt aktuellt i klimatförändringarnas tid. Blommor och pollinatörer riskerar att komma i otakt om årstider förskjuts eller väderfenomen ändras. Lägg därtill hotande kedjereaktioner som att insektsätande fåglar blir utan mat, fruktätare missar sina måltider och så vidare. Riskerna för att hela biologiska system liksom vickar till och hamnar snett har ökat. Så att studera vårtecken kan vara viktigt. Men det är för den sakens skull också en lycka. I mina egna vårstudier på hemmaplan inväntar jag fortfarande den första vitsippan, sädesärlan och skogsnigen. Och om jag har förstått det hela rätt så borde chakarandan ha slagit ut i norra Indien och åtminstone vara på gång i Puerto Rico.
Berättade Jenny Berntsson Djurvall. Och vårtecken har ju verkligen varit en grön tråd genom programmet idag och ni har skickat oss en sån vårflod av sådana vittnesmål hela veckan faktiskt. Jag hinner ta några till på slutet här. Till exempel Kristina Ekholm skriver att den första tussilagon är superviktig för min syster och mig. Vi har i säkert 30 år haft en tävling om vem som hittar den första. Peter Lundberg, han skriver kort och gott deklarationen. Och Anna Rönnblad skriver snuva. Vårens ansikten kan se väldigt olika ut. Nu vänder vi det bladet och säger varje vecka så presenterar vi för er en naturfråga att försöka lösa. Den som vill läsa veckans naturfråga i skriftlig form behöver leta på ett nytt ställe sedan några veckor. Den finns numera under texten om veckans avsnitt. Så sök upp nu Naturmorgon i appen Sveriges Radio eller på hemsidan och välj det senaste avsnittet om ni vill läsa frågan. Lyssna på den nya naturfrågan. Det gör ni förstås som vanligt just vid den här tidpunkten i programmet. Och så här låter den idag. Nu söker vi en amerikansk snabblöpare. I sprint kan den komma upp i nästan 100 km i timmen på sina klövar. Den har inget med matbestick att göra även om det låter så. Kanske kan du se den beta bredvid bison på prärien eller i västra USAs halvöknar. Och ni kan skicka era svar och gärna senast på torsdag till naturmorgon@sverigesradio.se. Det går också bra med vykort till Naturmorgon 35930 i Växjö. Nu söker vi en amerikansk snabblöpare. I sprint kan den komma upp i nästan 100 km i timmen på sina klövar. Den har inget med matbestick att göra, även om det låter så. Rätt svar på förra veckans fråga, det var Råka. Och vinnarna var Anders och Tuva Björling i Göteborg, Lena Fannenbrink i Munkflohögen och Ebba Morelli i Göteborg. Nästa vecka här i Naturmorgon så handlar det inte minst om ostron. Fältreporten gästar ett ostronrev på västkusten och pratar om ostronens roll i havet förr och nu. Och så besöker vi en skånsk gård där man framförallt odlar artmångfald av växter, insekter och groddjur till exempel. Producent för Naturmorgon, det är Helena Söderlund. Tekniker idag, det var Martin Tomolin. Fältreporter var Lena Näslund på en halländsk strandäng och jag heter Mats Ottosson. Vi hörs om en vecka.